Då kan vi bläddra upp till Ruts bok. Ruts bok, den lilla pärlan. Bibelns åttonde bok tror jag det är. Och så läser vi där det tredje kapitlet. Det är på sidan 392 i de här biblarna som man kan låna. Jag läser Rut kapitel 3, hela kapitlet. Ruts svärmor Naomi sa till henne: "Min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Det är ju så att Boas är vår släkting, han vars tjänstekvinnor du just har varit tillsammans med. Och just i natt kastar han korn på sin tröskplats. Så tvätta dig, smörj in dig och klä dig fin och gå ner till tröskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han ätit och druckit. När han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han att säga dig vad du ska göra." Hon svarade henne: "Allt vad du säger ska jag göra." Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det, och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt, och där låg en kvinna vid hans fötter. "Vem är du?" frågade han. Hon svarade: "Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare." Då sa han: "Välsignad är du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Stanna kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig så får han göra det. Men om han inte vill ta ansvar för dig, då ska jag göra det. Så sant Herren lever. Ligg kvar här tills det blir morgon." Hon låg kvar vid hans fötter ända till morgonen. Men hon steg upp innan någon kunde känna igen den andra. Hon tänkte: "Det får inte bli känt att kvinnan kommit hit till tröskplatsen." Han tänkte så. Och han sa: "Kom med sjalen du har på dig och håll den stadigt." Hon höll fram den och han mätte upp 6 mått korn och lyfte upp det på henne. Därefter gick hon in i staden. När hon kom till sin svärmor frågade hon: "Hur har det gått för dig, min dotter?" Då berättade hon för henne allt vad mannen hade gjort för henne. Och hon sa: "De här 6 måtten gav han till mig och sa: du ska inte komma tomhänt hem till din svärmor." Då svarade hon: "Vänta nu, min dotter, tills du får se hur det går med den här, tills du får se hur det går med den här saken. Tills du får se hur det går med den här saken går." Det är ett fel i Bibeln. "För den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han får saken klar redan idag." Första gången jag tänkte på att det var ett grammatiskt korrekturfel i Bibeln. Ja, vänner. Under sommarens kvällsgudstjänster så går vi alltså igenom boken om Rut. Om Rut och Naomi och Boas. Och det är en sån underbart vacker bok. Den har inte ett ord som är bortslösat. Den är fantastiskt sammanvävd. Och under ytan så pågår det mängder av subtila teman och anspelningar. Och det gör att man missar ju smärtsamt mycket i en predikan som ska vara 10-12 minuter lång. Men jag hoppas att vi kan få någonting ut av det i alla fall, även om vi inte kan se rikedomen i det. Och för att förstå vad som händer i det här tredje kapitlet så behöver vi ha mer som känsla för vad som händer i de första två kapitlen. Så i det första kapitlet så får vi framförallt se hur Noomi går igenom de mörkaste av tider. Noomi var gift med någon som heter Elimelek. De bodde i Betlehem. Men så blev det hungersnöd i Betlehem. Och de gick till Moabs land och hoppades att de skulle få det bättre där. Men där i Moab dog Elimelek. Och Noomi lämnades kvar med deras två söner. Båda dessa söner gifte sig med moabitiska kvinnor. Den ena hette Orpa och den andra hette Rut. Och efter 10 år ytterligare så hade uppenbarligen ingen av de här fått barn. Och så står det bara att båda sönerna dog. Så Noomi, nu lämnad inte ens med söner utan med två svärdöttrar. Hon bestämde sig för att gå hem till Israel igen. Hem till Betlehem. Hon ville lämna kvar de moabitiska svärdöttrarna så att de kunde få chans att bilda sig ett nytt liv i sitt hemland. Orpa, hon tog chansen, hon stannade kvar. Men Rut ville följa med Noomi till Israel. Även om det innebar att hon gav upp alla sina egna chanser att skapa sig ett liv, ett bra liv i sitt hemland. Och kapitlet slutar med att Noomi säger att den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för henne. Och det är sant. Ruts första kapitel är ett kapitel som rymmer jättemycket lidande. Och jag tror man kan säga att här har vi bokens huvudbudskap. Att Gud kan, han till och med kommer, föra oss in i tider av lidande. Och ofta gör vi lidandet värre. Genom att fatta dumma beslut för oss själva. Och vi orsakar oss själva ännu mer lidande. Men själva poängen är att också det lidandet, också det dumma lidandet som vi skapar för oss själva, är ett verktyg i Guds hand. Som han använder för att göra oss mer lika hans son och ytterst sett ära honom. En otroligt fascinerande bok. Och i det andra kapitlet så tränger det fram en strimma ljus här. De kom till Betlehem. De gjorde det vid tiden för kornskörden. Det är någonstans vid påsktiden i april. Och vi ser i den tredje versen här hur det föll sig så. Det föll sig så att åkermarken som Rut gick till tillhörde Boas. Som var av Elimeleks släkt. Hon råkade gå till just Boas åker. Och just Boas råkade ju vara den som kunde vara en återlösare för Rut och för Noomi. Som kunde föra vidare Elimeleks namn genom att gifta sig med henne och få barn med henne. Det är ett jätteintressant uttryck att det föll sig så. Eftersom för den som läser boken är det helt uppenbart att det är Gud som leder hennes steg till just Boas åker. Att varje liten detalj i den här berättelsen är minutiöst regisserad av Gud för sin äras skull. Så än en gång ser vi att vi inte planerar våra liv ytterst rätt. Ytterst rätt. Ligger våra liv i Guds händer. Det är han som planerar våra liv. Glädje och sorg. Men så kommer vi nu till det tredje kapitlet. Och här handlar det väldigt mycket om mänsklig planering. Rut och Noomi har en plan. Det verkar som en märklig plan. Men de har en plan. Och vi måste se att även om vi inte planerar våra liv ytterst sett, så planerar vi idag. Vi har alla ett ansvar för den här dagen. Vi har ett ansvar att öva oss i tro, att öva oss i hopp och kärlek och klokhet och ödmjukhet och generositet och måttfullhet och tålamod. Allt det här ligger an på oss. Vi har ett ansvar att fatta beslut den här dagen och agera, alltså verkställa våra beslut på ett sätt som ärar Gud. Vi har ingen aning om vad som blir utkomsten av våra planer och det som vi orsakar med våra beslut. För det ligger i Guds händer. Men vi har ett ansvar att förvalta det som är vårt. Vår tid. Och innan vi kommer till det som jag tror är nyckeln i det tredje kapitlet, så vill jag att vi går tillbaka och tittar på kapitel 2 och vers 10. För Rut kommer ju till Boas åker. Och det går väldigt bra. Han tar hand om henne. Och i vers 10 så frågar hon honom varför han ser på henne med sådan välvilja. Och varför han tar sig an henne fast hon är en främling. Och om ni tittar här hur Boas sen svarar, så verkar han svara på frågan som om varför det är Gud som har gjort allt det här för henne. Inte han. Han säger så här. Alltså Boas ser Guds hand genom allting. Och ytterst sett så verkar det som att den barmhärtighet som Boas har visat till Rut är liksom Guds barmhärtighet som han får kanalisera ut till henne. Vers 12. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Hon har inte kommit till Boas. Hon har kommit till Gud. Hon har varit trofast mot Naomi och hon har sökt skydd under Herrens vingar genom att nu gå till Boas. Så vi tar med oss det och så tittar vi på det tredje kapitlet och hur deras plan ser ut. Rut ska alltså gå till den här stora festen vid tröskplatsen. Hon ska hålla koll på Boas. När han har ätit och druckit. Och när han är glad i hjärtat. Han har gått och lagt sig. Jag tror aldrig en bonde mår så bra som när han har skördat. Och det har blivit en bra skörd. Och det är kalas. Och han går och lägger sig och han sover gott. Då ska hon krypa upp vid hans säng, så att säga. Hans bädd där. Lyfta på hans täcke och lägga sig vid hans fötter. Det är en märklig plan. Det ser ut som att hon skapar en väldigt sexuellt laddad situation. En situation som är direkt olämplig. Men Naomi verkar vara säker på sin sak. Boas ska säga till Rut vad hon ska göra. Så Rut gör som Naomi har sagt. Hon går och lägger sig vid Boas fötter. Vid midnatt vaknar han upp och han ser att någon ligger där. Han frågar, vem är du? Och Rut säger någonting väldigt intressant. Titta i vers 9. Vem är du? Frågade han. Hon svarade, jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare. Här, vänner, är det jättemycket som händer. Ordagrant använder hon precis samma ord som Boas säger i kapitel 2, vers 12 som vi läste nyss. Hon ber Boas att breda ut sina vingar över henne. Och precis samma uttryck finns i Hesekiels 16 kapitel, vers 8. Hesekiel 16 handlar ju om hur Gud, det är en bild om hur Gud går förbi en oönskad flicka. En nyfödd flicka som ligger utkastad på ett fält. Oönskad. Man vill inte ha flickor. Inte nu i vissa kulturer och inte heller då. Så födde man en flicka så slängde man ut henne. Men Gud går förbi henne. Och flickan är en bild på Israel då förstås. Men han tar upp henne. Den här flickan som ingen vill ha. Han tar hand om henne. Och när hon har blivit vuxen står det att han breder ut sina vingar över henne. Och ingår förbund med henne. Och så blev du min, säger han. Så det här är en jättestark bild i Hesekiel 16. Emellanåt grotesk bild. Om hur Gud i sin kärlek ingått förbund med sitt folk. Liksom, tagit upp sitt hjälplösa folk. Ingått förbund med dem. Så Rut här säger alltså, mycket subtilt, men hon säger alltså: Boas, du har sett och du har bekräftat hur jag har sökt skydd under Guds vingar. Men jag vill också söka skydd under dina vingar. Ingå förbund med mig och bli min återlösare. Nu har tiden gått och vi ska dela bröd och vin tillsammans. En sista tanke här. Är inte den här bönen som Rut ber till Boas, om man nu får kalla det bön, är inte det den kristnes bön och den kristnes hopp? Jag vill söka skydd under dina vingar. Ingå förbund med mig och bli min återlösare. Var mitt hopp. Var min räddning. Var min trygghet, min klippa. Vi som är kristna söker skydd under Guds vingar, oavsett vad som händer. Och genom tron på Kristus är vi del i Guds förbund med hans folk. När Gud säger i Hesekiel 16 till den här Israel som växer upp, den vackra flickan, han säger: du blir min. Så får vi genom tron på Kristus också säga, se oss själva där. Han säger: du blir min till oss. Till oss. Han har tagit sig an oss när vi var hopplöst förlorade. När vi var inkrökta i oss själva. När vi var döda i våra synder. Och så pekar han på oss och så säger han, som han säger i Hesekiel 16: du ska leva. Och så tar han sig an oss och ingår i förbund med oss. Han gav oss den heliga ande så att vi i tro kan se upp till honom och säga: min fader. Min fader. Och han gav sin enfödde son som är vår återlösare. Och Kristus levde det liv som vi skulle ha levt. Som vi aldrig har klarat att leva, men som vi skulle ha levt. Och han dog den död under Guds förbannelse på korset. Den död som vi har förtjänat. Och han gör allt detta i vårt ställe. Och han gör det för att vi ska kunna dela faderns liv. Dela hans liv i faderns glädje. Så när vi nu delar bröd och vin tillsammans, låt det bli en påminnelse om Guds ofattbara omsorg om oss. Att han till och med gav sin enfödde son för att vi ska ha liv. Att Kristi kropp bröts för vår skull. Och att vi genom tron på honom får ha gemenskap med Fadern. Att vad som än händer i livet, att även om vi vandrar i dödsskuggans dal, så leder han oss på rätta vägar för sitt namns skull.